Så kom alltså dagen då Anne Hietanen inte satt i sällskapet. Och hon är alltså på studieledigt, läsledigt som man pratar om kring gymnasiet i alla fall. Har ni pratat om läsledigt? Eller är det österbottniskt?
Önskar man skulle kunna ta det från mitt jobb, men bara sitta och läsa.
Jag har alltså, läsledigt.
Jag vet inte om jag någonsin har hört det där uttrycket. Ha, ja.
Men det är som att man fortbildar sig, man är borta.
Ja. Att, ja. Och det är ju vad Anne gör. Så jag, istället för att reda, är då jag, Joel Forsbacka, och med mig har jag Elmer Bäck och Andrea Reuter. Andrea, vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om en av kanske det här millenniets synligast galnaste typer. Jag ska tala om Charlie Sheen och den nya dokumentären om honom.
Otroligt händelserikt liv.
Jo, det kan man säga.
Elmer, vad skulle du prata om?
Jag tänkte tala lite utgående från de här nedskärningarna inom film som händer. Jag vet inte liksom hur mycket om, men i alla fall utgående från det. För att det är ganska förvirrande, måste jag säga. Ja.
Mm. Okej, okay, nu är det någon slags test att kan jag vara sådär positiv som jag alltid är? Ja. Det här har muren kommit emot.
Det är möjligt att det blir synka sen. Mm. Men jag tror att jag börjar.
Yeah.
Jag ska prata om kungligheter, modern royalism. Så håll i hatten. Jag är tacksam för att Finland är mitt hemland idag.
Okej.
Okay.
Hur landade det?
jag är lite sådär.
Just nu så känner jag inte alls. Specifikt. Jag känner liksom väldigt långt ifrån den känslan.
Ja, och det förstår jag. Men jag det är specifikt för det faktum att Finland, förutom för då det korta ögonblick 1918, då, så har Finland alltid varit en republik. Mm. Så jag är alltså inte royalist, och jag har aldrig varit det, och jag kommer nog aldrig att bli det. Nyttan med kungahus, idag och tidigare, och förutom när en kung drar ut i krig typ, men den tiden börjar vara förbi. Mm. Men en modern nytta med kungahus idag är väl den samma som presidentens insats då, en slags enande instans för folket. Så säger i alla fall sådana som försvarar kungahus att de är någon slags landssymbol som enar då. Så rent politiskt ser jag ju ingen orsak att ta tillbaka vad heter han? Fredrik Karl av Hessen, som var Finlands kung där ett snabbt tag.
Och inte var det länge? Hur länge var det? Var det liksom
han utsågs till Finlands kung, men tog aldrig emot platsen. Okay. Så han var väl ett halvår sådär nominerad.
Och det här var liksom i slutet av första världskriget, var det? Eller just det, vi hade blivit liksom självständiga.
Ja, vi var förvirrade.
Och sen gick det så dåligt för Tyskland, och så var det såhär, nej, inte något Tyskland.
Men var det sådär Karl Haglund att han fick jobbet, men han hade aldrig börjat?
Det kan vara. Ja,
men fast jag är inte royalist då, så det finns ju någonting i kungahus. Berättelsen om ett kungahus, alltså dramat och sagan, och för den delen då lyxen och glamouren kanske. Det är något unikt i unikt. Det finns väl 40 kungar idag. De är alla det finns inga drottningar i världen i dagens läge.
Är det sant?
Nej.
Herregud.
Efter att danska drottningen abdikerade
och Elisabeth den andra då, ja.
Så det är bara kungar, och de är typ 40 stycken.
Oh my god.
Men oavsett, så där finns ju den här symbolen av då 40 samhällen, och slags den här märkliga gruppen av infödda rikingar typ. Och den berättelsen, det nöjet med ett kungahus har väl alltid varit då samma som vi får från Keeping Up with the Kardashians. Någon slags ett konstigt liv som vanligt folk aldrig får uppleva. Ett sånt tydligt övre skikt som markerar bokstavligen gränsen då mellan slott och koja. Det finns ju förstås också realityn har ju samma funktion. Kanske Jersey Shore skulle vara ett underskikt. Mm. Men fortfarande någonting som vanligt folk inte får uppleva. Alltså någon slags eskapism då. Mm. Som kungahus. Det där är lågt hängande frukt, men ändå det är väl
en av värld som man inte har.
Jag måste bara fråga, för jag har inte koll. Är de liksom överlag populära, om man tänker liksom i nordiska länder? Är det liksom så att kungahuset är populärt bland folket?
Jo,
de
poddar
jag. Och sen så är det väl så att det sjunker. Men sen är det ju alltid så, alltså till exempel i Sverige så har ju kronprinsessa Victoria alltid varit helt mega populär. Okay. Mm-hmm. Medan knugen är ju liksom, han är ju han.
Och ni saknar inte ett finskt kungahus? Nej, vad heter de? Av Hessens.
Alltså jag skulle kanske sakna det därför för att, alltså okej, jag har ju sagt det tidigare, det där att Finland är så liksom tölpad, alltså just så här, att folk är så osmord för att det igår alla bodde på land eller i någon skola. Ja. Att det är ganska ociviliserat, var liksom, det sociala smörjmedlet finns nästan inte. Nej. Och det liksom rent allmänt är folk lite så här, inte så hemskt.
Vi är trubbiga.
Uppfostrade eller vad man ska säga. Alltså, förlåt, jag älskar verkligen Finland och mina finska systrar och bröder, men det är bara så det är att det är annorlunda än ute i världen.
Så du tror att vi inte skulle
och
fixa
en det
societet.
Är ju stor skillnad. Och jag tror också så här, alltså det här är helt, okej, nu svävar jag iväg, men det här, jag var på ett stort varuhus i Stockholm och tittade på deras köksavdelning. Jag hade lite tid att liksom döda. Mm. Och den svenska designen, det är liksom det guld runt kanterna på de här tallrikarna, bla 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 bla, alla de här liksom Rörstrand och det finska är ju liksom alla har, det är liksom Itala, det är jätteenkelt, det är en färg, det är så här tydliga 50-tals designgrejer. Mm. Och jag tror att till och med det där har med det att göra, att det har varit liksom att de som är eliten är runt och fjäskar kring kungen och det ska vara sådär pråligt. Mm. Medan i Finland är det verkligen sådär att liksom vi kommer från skolan. Alltså det är jättestor skillnad. Och sen lägg krig och icke-krig på det här. Mm. Att det gör något så mycket för folksjälen. Så att på ett sätt tänker jag kanske att vi skulle vara lite mer kosmopolitiska om vi skulle ha ändå någon gång haft kung som inte har bara haft funktionen att vara liksom the oppressor.
Ja. Mm. Ja. På senare tid så har kungahusen i västvärlden gjort något konstigt. Och det har fångat min uppmärksamhet fast jag faktiskt inte har brytt mig om något kungahus. Och jag undrar om ni har känt samma. Och det är alltså att hittills har det alltså funnits kungligheter och vanligt folk. Två kategorier och alla hör till en och de flesta hör till vanligt folk. Men vad som har hänt nu kanske de senaste 10 åren. Jag tror det har med Harry och Meghan Markle att göra, är att en ny samhällsklass håller på att ta form, försöker verkas fram. Någonting mellan kunglighet och vanlis. Jag tittar på Rebel Royals, An Unlikely Love Story på Netflix. Är det så?
Jag tyckte det var så jävla underhållande.
Underhållande får man ge att den är. Om prinsessan Märtha Louise, som alltså då är dotter till Norges konung. Mm. Och hennes nu make, som är en shaman från Los Angeles, California. Tydligen hade det varit då jättemycket rabatt. Det här hade jag missat alltså, för jag följer inte sånt skvaller. Mm. Men tydligen hade det varit jättemycket gjort om den här shaman Derek Verrett. Mm. Han är svart, han är queer, han är amerikansk till sitt sätt, om det makes sense, framförallt i norsk kontext. Och sen är han mycket spirituell. Jag tror inte jag ska, eller jag vill inte skreda med orden. Han är alltså en sån...
Men han är the shaman to the stars. Han är liksom Gwyneth Paltrow's.
En scam artist är han ju.
Det är ju det att man inte helt kan veta liksom. Men han är inte så att han liksom försöker paketera det på något annat sätt i alla fall.
Nej, han säger vad han är. Ja. Kanske. Och att han är spirituell är ju bra, för spirituell är ju också den här prinsessan Märtha.
Hon har gjort någon änglarskola och
sen hon har grundat skola för att tala med änglar. Ja.
Det ser ut på ditt ansiktsuttryck som att du inte tror på sådana här.
Skiten. Jag blir så illa berörd av sådana här.
Det här kan bli bra diskussion. Att jag är ju då alltså känd för att vara helt mega hoha som man säger. Ja.
Men det,
så det kanske blir någon.
I den här kontexten så är det också sådär, ska en prinsessa hålla på med sånt? Det kanske vi kommer
till. Fortsätt.
Den här dokumentären handlade om deras love story. Och det är orsaken varför jag inte vill fastna i den nu. Vi ska prata om dokumentärer.
Det är en ganska unlikely love story.
Jag vet inte om den är så unlikely. Den känns kanske ofrånkomlig.
Nu är det väl unlikely om alla har trott att han är bög och han själv också. Ända tills han blir kär i henne för att han blir kär i själar och inte skalet som jag har här nere på jorden.
Jag bara sa att han är soul sexual. Var det det han har
gjort? Det är så jävla bra. Tänk att lyckas lansera ett nytt begrepp som har med sexualitet att göra. Det är imponerande.
Det är en saturerad marknad.
Ja, det är en saturerad marknad, verkligen.
Han hittar sin glugg. Vi kan prata om dokumentärer senare, men oavsett så den är början, mitten och slutet av hela den här sagan mellan Märta Louise och Derek är att de vill vara sig själva. Och de måste då trotsa konventioner för att vara där, både i samhället i stort och i kungahuset specifikt. Och tondövt nog så tycker de att det gör dem till rebeller. Ordet rebell smakar inte helt bra i ett kungahus.
Men kanske det bara allitererar så bra med royal rebels. Det ser bra ut i en titta.
Verkligen. Sen har vi då också Märta Louise brorson Marius som...
Ja, som jag tidigare.
Han verkar ju också då sugen på ett vanligt liv, helt tydligt.
Jättevanligt liv att misshandla och våldta.
Det blev ju inte så. Ja. Men någon slags, alltså en kungens barnbarn vill ut på stan. Liksom. Ja. Ja. Det verkar ju finnas en längtan till gatan där. Mm. Vi behöver inte stanna hos honom heller, det är ju också, som du sa, ett asshole. Men det verkar finnas en sån vilja att ta sig ut ur kungahuset och ner på marken. Touch grass. Sen har vi då prins Harry och Meghan Markle från det brittiska kungahuset. The Duke and the Duchess of Sussex heter de, ja. Och precis som Märta och Derek så har de då brutit sig loss från sitt kungahus. De har avsagt sina titlar. De hör väl inte tronföljden längre, men de kan ändå ha...
Jag tror de ångrar sig. För nu är de ju en riktig... Det var någon sån här skvallagrej, jag tror det var Hollywood Reporter, för det var liksom en branschgrej. Men att deras deal med Netflix, alltså de har ju inte lyckats producera... Den har underpresterat den här With Love Meghan, som den nu har kommit i en andra säsong. Ja, och sen den andra serien de gjorde som handlar om Polo, den har typ ingen tittat på.
Har de gjort en serie om Polo?
Ja.
Alltså, som de har gjort.
Jag försökte titta, det är jättetråkigt. Och sen så har de gjort något om det där Invictus Games, eller vad det är, någon sån paralympisk som han har gjort. Att det enda som folk verkligen har tittat på var det där när de gjorde den här intervjun med Oprah, liksom avslöjade och allting. Och de har en jättestor del med Netflix, men de lyckas aldrig riktigt komma till skott, och de har tydligen ingen liksom vision och idé riktigt om vad det är de vill så här göra. Och nu ryktas det om att Netflix tänker inte liksom fortsätta den här delen, utan det är den här andra säsongen som kom. Och det betyder plötsligt att de är... De är nu kanske inte utfattiga.
Nej, de är säkert inte.
Men att det är lite problematiskt, för de har ju en lifestyle som betyder att man behöver få också in cash, för att de har jättemycket säkerhetsarrangemang och alla liksom privatflyg och bla 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 bla. Det kostar... Burn-raten är hög på att vara på
den. Och de bor här, alltså i USA?
De bor någonstans i Montecito eller någonstans i Kalifornien.
Okay.
Så att, just saying att det blir spännande att se vad som händer. Att blir det att Harry börjar göra någon klockreklamer eller vad är deras go-to?
Jag tycker också det är intressant att trodde Netflix att de skulle ha jättebra idéer. Alltså jag menar, jag tycker också att det är konstigt att det visar sig att de... För jag menar, vad säger att de skulle... Alltså jag förstår det, att det som är intressant är tell all, massa liksom rykten och skvall eller om inom kungahuset. Det är ju intressant. Men sen efter det så, jag menar, vad är det som säger att de skulle ha liksom hjärnor som gör den mest intressanta grejen för Netflix?
Poängen var väl att de ska ha någon slags pull som kanske då har överskattats.
Hur populära är de? Var är de populära? För i Storbritannien är de väl inte så?
Jag vet inte.
Min teori är att de är populära i sina kungahus.
Och, men det är de väl inte mera?
Nej, de är ju helt...
Så att jag förstår inte.
De har ju liksom avsvurit sig det. Och de är ju entreprenörer nu. Harry är ju väl typ författare. Eller
och den här Meghan, jag tror att folk i allmänhet liksom bara inte riktigt gillar henne. Hon framstår inte så sympatisk.
Och men jag tror att det har med det här att göra. De har liksom försökt placera sig. De hittar inte rätt. Alltså, de hittar inte sin klass. De hittar inte sin tillhörighet. Just den här With Love Meghan...
Ja.
Som Ellen ju faktiskt älskar, och jag måste säga jag också.
Är det sant?
Nej, men det är så sådär. Alltså, jag kollade på det när jag var hemma sjuk Det är så perfekt att kolla. Det är totalt ofarligt. Och hon går omkring i någon klänning och plockar några jättefina grönsaker i någon trädgård. Och sen har hon några blomströssel som hon sätter på någon fat när hon har ordnat några grönsaker i färgordning. Liksom, och jag är sådär, okej, perfekt. Alltså det händer ju liksom. Alltså
det handlar liksom om
noll
hennes liv
motstånd.
Då.
Du kan inte så här slockna däremellan, liksom, ta någon napp och så fortsätta. Alltså.
With Love, Megan har ju alltså då tagits emot med idelburop.
Jo,
i
ja.
Alltså det, men den är, liksom, den är gått illa. Men
han
jo,
är slow
alltså det är liksom en reality show om hennes liv.
Hon
är det står, det?
Nej. Hon lagar mat och har vänner inom stora citattecken, för att jag tror inte det är hennes polare.
Det,
liksom,
det är mycket alltså, kockar som hon bjuder dit. Och så gör de mat tillsammans och de kanske gör en tvål eller färgar ett tygstycke.
För att hon har alltid, om du har mycket tid och pengar och ingenting att göra, så då kan du vara så här, Elma ska komma till mig på besök. Nej, men då gör jag den här lilla påsen med sådana här torkade grejer som doftar gott med ett sidenband. Och sen så har hon någon så här jättefin kalligrafi, liksom, och så står det till dig sådär. Det är det som är där.
Det är någon slags amerikansk strömsö som hon försöker säga.
Amerikansk strömsö, där sitter vi högst.
Men grejen är att inte hon helt landar i det.
Nej. Mindre bra än Strömsö, men det är det de försöker.
Jo, det är det de försöker. Och, folk verkar inte riktigt gå med på att hon får vara en hemmafru eller få vara frugal.
Liksom lite så nya Martha Stewart, men man köper det inte.
Nej, man köper inte. Och jag tror att det också är för att inte vi helt unnar dem det här. alltså, att de får leva sitt eget liv. Och det här var tanken att Megan, det här var vad Megan vill. Hon vill stå i ett världens dyraste kök. Och
som inte är hennes eget.
Som inte är hennes eget. Och hacka en gurka med en Michelin-kock.
Ja, men jag menar just det. Det är vad du säger. Det är det här Rebel Royals. Men jag menar inte just att de är en del av folket. De är fortfarande liksom den där ena procenten. Ja, nu är de inte kungliga. Så vem ska gilla dem? Det är det jag menar.
Exakt.
Kungahuset har suttit bort dem. Men inte de är ju folkliga.
Nej! Alltså, exakt.
Man, eller jag menar det blir en liten procent som kan någon sätt kan tänka sådär.
Alltså,
sådär
jag måste säga tydligt här att jag gillar ju Bertil och Isar Saman Durek. Alltså jag var ett you go girl and girl. Liksom.
Hon verkar helt härlig. Man skulle kunna hänga med Bertil och Isar. Det tror jag.
Ja.
Durek, ja, men de Durek är ju intressanta. Alltså nu har jag bara sett den här Rebel Royals en var Harry och Meghan.
Jo, liksom, herregud.
För där finns ju ändå lite liksom...
Ja, och han är ju en otrolig person, den där Durek. Man är helt såhär, vem är han?
Och det talar ju om, på något liksom, sätt om vår tid på ett helt annat sätt, tycker jag.
Ja.
Det är lite gärna med de här kungligheterna som först har man betalat för deras barndom med sina skatter. Inte vi då som bor i en republik, men först har vi betalat Norge och Storbritannien skatta för att de ska ha det fint och de var små. Och sen har de fått oss att betala igen för att se dem vara lite halvkungliga. Med ens Netflix-prenumeration eller man ska köpa deras bok eller man ska köpa någon all access till den där Oprah-intervjun eller någonting. Det är också så här helt businessmässigt tror jag att man kanske lite känner att det där har vi rätt till att se. En Harry, the Duke of Sussex kan inte vara bakom betalvägg för där har vi köpt bort den. Det kanske smakar illa också. Vet
Ja.
Det här är en sån här klassisk ha kakan och äta den situation.
Ja.
Beställningen var ju på kungahusen att de ska inte ha fötterna på jorden. Och det är därför det också blir så jävla tråkigt att se en kunglighet filera en fisk eller äta chips. Eller tror jag för den delen att vara spirituell. Jag tänker den där spiritualiteten som är jättefolklig grej. Yeah. Det är någonting som en kunglighet kanske inte har social rörlighet att hålla på med. Så det blir liksom sådär, ja men kan du vara prinsessa då bara om du fick den barndomen, var det då? Typ. Jag tror, det är min magkänsla att folk så landade.
Och jag tänker att det är också så att det är spännande tycker jag, den där Rebel Royals med. Okej, det är helt otroligt. Alltså det går ju typ inte att hitta någon som är mer så här chockerande än en afroamerikansk queer shaman som är sådär jätte liksom, flamboyant.
Ja.
Han är otroligt prålig hur han klär sig och det går ju allt mot norsk kultur där man ska liksom helst när det ska, man ska vara så fin som möjligt har man liksom folkdräkt och folk är liksom
lite som vi är ju liksom normen.
Ja.
Jag har i alla fall en lösning på de här människornas situation, och där de helt enkelt ska krypa till korset. Jag tror att de här olika vad heter det, kungadömena skulle älska det.
Om här, de skulle säga, kan vi få komma tillbaka?
Jag skulle vilja sova i slottis igen, snälla, kan jag få komma tillbaka? eller att
jag lovar att klippa band, jag lovar.
Märta skulle skilja sig och komma tillbaka. Hon vill liksom rida den där samma hästen som hon redde, hon var liten och sådär. Mm. Jag tror att vi skulle älska att den cirkeln skulle slutas på det viset.
No, alltså för Harry och Meghan, så är det där ju, alltså det där är ju en Netflix-grej.
Där
har du helt rätt att det bästa de skulle kunna göra är det där, om de vill göra en business. Men
jag håller med, men jag håller inte med.
Ja,
men Märta Louise och Durek är det bara, ge dem en reality show nu!
Ja.
Okej, jag tänker börja med att fråga, vad är relation till kändisbiografier? Alltså i bokform eller dokumentär?
Bokform har jag undvikit dem kategoriskt. Jag är som ointresserad av att höra och läsa någon berättar om sitt eget liv.
Ja. Jag är lite inne på samma sak, och jag tror att det kanske också vad vi kommer att komma in på, eller vad du kommer att komma in på här. Det är just det där, när de berättar själv så känns det ändå så att, fast nu berättar du ju bara det som du vill berätta. Jo. Och då blir jag alltid lite rädd, att jag läser hellre om någon än dens egna ord, ofta.
Ja, alltså Mikael Persbrandts biografi Som jag minns det, det är ju den bästa titeln.
Ja.
Det är ju det då folk håller på med.
Ja.
Nå, jag är då tvärtom, alltså René var i tonåren så läste jag sådana tegelstenar. Det fanns en, tror han heter Albert Goldman, en författare, han skrev både om Jim Morrison och Elvis och John Lennon liksom. Alltså sådana riktigt tjocka och avslöjande, och det är alltså då inte självbiografier utan biografier. Så jag har alltid varit liksom intresserad av biografier i bokform, nu ofta då ljudboksform och sen då i dokumentärform. Jag har alltid älskat det här. Och speciellt om Hollywood-skådisar och om Hollywood. Alltså det får gärna vara så här gamla Hollywood eller nu Hollywood som var där på slutet av 60-talet och 70-talet liksom. Och nu är det här ju en genre som har dokumenterat, alltså verkligen exploderat just på de här streamingtjänsterna. Och de flesta av de här är ju, alltså man måste säga, det är ju rakt av hagiografier. Mm. Alltså det är ju uppenbart att det enda som är meningen att de ska hyllas. Och då är det ju, det man kan, om man har svårt att förstå vad det är som utmärker, så är det, talar den här människan själv jättemycket?
Ja. Mm.
Och har den en executive producer-titel? Ja. Eller har du läst i tidningen att de fick betalt för att göra det?
Ja.
Då är det ju självklart att det inte kommer att vara jättekritiskt.
Herregud, nej.
Och exempel på det här är till exempel Arnold, kanske ni har sett om Arnold Schwarzenegger. Och det är ju jättebra. Mm. Alltså det är väldigt välproducerat och intressant. Och i det fallet tycker jag att ta med fan gör den här geografin om honom. För han är ju helt otrolig. Ja. Att han inom tre olika områden har lyckats komma till toppen.
Mm.
Det är ju väldigt imponerande. Och så finns det ju den där Beckham-serien.
Men jag tänkte på den här Beckham.
Ja.
Alltså, och den är ju också välgjord. Alltså det är sjukt. Och jag går på det. Alltså när jag såg den så tänkte jag, kom ihåg. Och då tänkte jag just på det här du säger. För jag tänkte efteråt så här, fan han är charmig, den där David Beckham. Han är så sjukt charmig. Men det intressanta är att hon verkar inte så charmig.
Men nu ska ni få höra.
Där,
när jag var inne och researchade 9 oktober kommer det en som heter Victoria Beckham.
Ah, okay.
Som man får liksom från hennes.
Kanske hon är charmig i den.
Ja, men det tycker jag är konstigt, för de måste ju ändå producera den tillsammans. Och han kommer liksom ut ur den där dokumentären.
Men kanske
som liksom,
nu med den nya som kommer snart. Så. Och sen det som jag tycker var värst, det är Sly som handlar om Sylvester Stallone. Jag vet inte, det var liksom sådär.
Okay.
Men alltså, han är ju inte ett geni. Nu får ni dämpa er. Vi talar om, vad tycker ni om biografier? Vad tycker ni om den här genren? Tittar ni på liksom det här?
Ibland. Inte alltid. Jag tror det är lite samma. Eller som man
du är liksom helt ointresserad av skvallar och kändis och sånt, eller?
Ja, det kanske att jag inte är tillräckligt intresserad av det skvallre. Ja. Men också så börjar man ju bli cynisk just av den där. Man börjar känna av att här har någon betalat för sitt eget avlatsbrev. Liksom. Mm. Och haft den möjligheten att till och med på Netflix eller någonting. Men just till exempel med Arnold eller också Charlie Sheen, jag vet inte med Beckham, kanske, men Michael Jordan också, vad heter den, The Last Dance,
den kollar jag på,
den har faktiskt inte sett. Han är ju med i Charlie Sheen dokumentären i en otroligt utdragen, helt onödig sekvens. Mm.
Ja, överraskande mängd med Charlie Sheens dokumentär. Men den är alltså, det är klart att det har ett egenvärde, att de här människornas liv är på riktigt intressanta.
Ja.
Och det, ja, det kommer sen, det
och just i mitt fall, som jag sa, jag har det här liksom med Hollywood, just då jag lyssnar också på jättemycket olika poddar som handlar om det och läser böcker som alltså mer om olika tidsperioder. Allt sånt, att jag tycker det är så roligt. För att en av de kritikerna som den här dokumentären har fått, att det är liksom helt för mycket någon sån här filmklipp och sånt. Mm. Men att jag tycker, det tycker jag just i sig att är jättenice. Mm. Alltså att det är också liksom lite filmhistoria. Ja, ja, ja. Ah, jo, den filmen och den filmen, den filmen och...
Men det är kanske därför jag just har gillat faktiskt mest de där, alltså de där sportdokumentärerna, just Michael Jordan kollade på den där, och också därför att jag inte hade så mycket koll på
ja,
basket, så blev det liksom på något sätt, man fick leva igenom dem, och det var liksom spännande.
Det vi talar om är ju då alltså den här AKA Charlie Sheen. Ja. Det är en dokumentär som finns på Netflix, och om det nu är någon som inte vet vem Charlie Sheen är, så kan jag så här snabbt säga att han är nepo baby. Hans pappa Martin Sheen var en jättestor skådespelare från 70, kanske mest känd för Apocalypse Now skulle jag säga, men alltså han har ju sen var han i Vita huset senare. Ja. Han har otroligt lång karriär, jätterespekterad. Ja. Men han liksom, Charlie föddes då bland annat med sin bror Emilio Estevez, som också förstås blev jättestor skådis, i Kalifornien, och de växte upp så att en av dem som intervjuades är liksom Sean Penn, för det var hans barndomskompis. Mm. Mm. Alltså, det är liksom den vibben. Och Charlie Sheen gick förstås själv också rakt in i filmbranschen och var med i Outsiders, Ferris Bueller's Day Off, Platoon. Det är mycket så här liksom stora 80-talsfilmer som kanske till och med sådana som inte då levde har i alla fall hört lite talas om. Mm. Och så förstås den här om finansvalp, när han är en finansvalp i Wall Street.
Ja.
Den här Greed is Good, Gordon Gekko med Michael Douglas, den filmen. Mm. Och sen så senare, det som kanske gör att yngre människor känner till honom, så var han ju väldigt länge i en sitcom som hette Two and a Half Men.
Ja.
Som också visades väl i Finland.
Jo då.
Jag har liksom aldrig tittat på den riktigt, för det där är inte den sortens sitcom jag tycker är liksom bra. Det är sån här som en sån här burkapplåd.
Ja, den kanske liksom till och med satte stopp på den eran, i alla fall för mig. Ja. Alltså, det blev efter.
Och den gick liksom i hur många säsonger som helst. Han spelade lite så en version av sig själv. Han var liksom full och bakfull och sängen var full av kvinnor. Men det var ändå så amerikansk. Mm. Alltså det är ju en jättestor skillnad på det som vi nu tänker på när vi tänker på en dramaserie, så är ju ofta strömningstjänster som inte har samma sorts liksom regelverk kring hur man, vad man får visa och vad man får säga. Men det som är liksom network TV, det är ju mycket mera. Så det här var network TV, det är liksom mera lamt eller vad man ska säga. Anyway. Alla de här sortens dokumentärer som vi talar om, de brukar vara jättevälgjorda.
Mm.
Och innehålla massa roligt arkivmaterial. Och huvudsaken är ju kanske inte att göra stor konst. Alltså om man tänker, när jag sa så tidigare, att man borde kalla det dokumentär. Alltså dokumentärer om konstnärer som Moon Age Daydream, om David Bowie, jag vet inte om ni har sett den. Men den är ju ett otroligt konstverk i sig.
Ja.
Och det visas på filmfestivaler. Mm. Det är liksom något annat än sån här alltså talking heads, vet du, att folk intervjuas på Netflix. Så den här försöker liksom inte vara ett konstverk kanske heller.
Nej.
Och den består alltså av två stycken 1,5 timmes långa delar, vilket är jättekonstigt, för att den är indelad i 3 delar. Alltså, varför har de inte gjort 3 1-timmes delar? Nåja, det här är inte huvudkritiken, men jag var bara så här, va? För Charlie Sheen själv, han är då intervjuad jättemycket, han sitter på en sån diner. Och han är ju då nu nykter sedan 8 år tillbaka.
Mm.
Men han har ingalunda varit nykter hela sitt liv.
Mm.
Och han säger själv, och nu vet man ju inte om det är planterat från regissören eller han som så ger bara dramaturgin, Charlie, men det är 3 delar, det är alltså parting with problems, just problems.
Mm. Okay.
Som de delar in hans liv i liksom. Har ni alltså sett den?
Jag har typ en timme kvar av andra.
Ja. Det känns som att regissören heter Andrew Renzi. Alltså han är en riktig fanboy. Ja. Den här filmen går mest ut på att berätta om hur charmig och på något sätt ändå, och också hur älskad Sheen är. Och hur alla de här galna decennierna kanske lite så här råka hända för att han knarkar och så här.
Ja.
Men att det är ändå så där att han nog är liksom en bra typ. Och jag ser det här jag förstår att det är det som är senapen, men jag faller ändå, för jag tycker att han är typ verkar ganska så här sympisk.
Där är helt tydligt någon som har haft en sån idé att i den här dokumentären så skulle det räcka ganska långt med om man bara sätter Charlie Sheen i en diner och så får han berätta själv. Och det funkar. Han är så karismatisk.
Ja, men liksom, han verkar på något sätt alltså en och distans och humor.
Ja, han berättar ju om allt. Alltså han,
ja, det är ju,
man tror på honom när han säger att inte han håller någonting tillbaka. Ja. Han berättar om allting. Liksom.
Och sen det att han har varit liksom fysiskt våldsam. Alltså, han har liksom misshandlat kvinnor. Han har haft olika restraining orders. Han har varit liksom en hopplös far hela livet. Ända tills nu den här när han har varit liksom nyktad de senaste åren. Och sen har han också HIV och har legat med massa kvinnor utan att berätta om det. Och det är lite otydligt tycker jag. Att är det så att han har liksom börjat äta bromsmedicinen? För då är det faktiskt så att man har ju inte liksom ens traceable i blodet. Mm. Eller är det så att han har innan han fick den här diagnosen också liksom helt skitig? Och då är det ju att utsätta människor för livsfärd. Alltså han har gjort helt fruktansvärda saker. De kommer fram, men det är lite ändå så här, som man säger på engelska, glossed over. Ja. Liksom. Att det är inte heller som att de intervjuar så hemskt mycket av de här kvinnorna som kanske ska drabbas. Men hans båda exfruar, som jag tror att har båda ganska mycket problem fortfarande. Mm. För att jag läser ju skvallar tidningar. Så att, och jag tycker också att de i bild, speciellt Denise Richards, hon, jag tror inte att hon är nykta. Liksom. Mm. Så det är ganska liksom hemskt att se det där. Men, och den har alltså då fått ganska dåliga recensioner. Så typ 2 och 3 år. Jag kollar runt. Och kritiken så bland annat består det av då att regissören låter honom bestämma narrativet. Det stämmer absolut. Sen att Sheen inte visar tillräckligt med ångar. Mm. Och att han liksom, att han är sådär, tycker det är liksom roligt att han berättar om sitt kopiösa knarkande. Men grejen är att det är ju typ roligt.
Ja.
Alltså, för det är helt sjukt vad han har hållit på. Det är så helt crazy mängder. Alltså, när han var som värst, det som har varit hans drug of choice, det var ju kokain då. Och sen så via någon ex-flickvän som senare tyvärr då en överdos som gav honom alltså ett hon sög av honom samtidigt som han för första gången rökte crack. Så det var ju en ganska sån där stund som han sen försökte så kallat återkomma till. Liksom. Så att han var total crack beroende och det är ju liksom en helt jättegalen drag så att folk är vakna hur många dagar som helst och blir liksom paranoida och aggressiva och så vidare. Men på slutet så alltså de doserna han tog var så att det skulle kunna döda alltså tiotals människor som ändå är, kanske är relativt vana knarkare. Alltså det är liksom beyond allting. Han var så här bara inne i något hus och liksom festa inom citat med sin dealer som var liksom hans inom citat vän som också intervjuas där, vilket är ganska spännande. Nåja. Men sen tänker man så att okej, han är en jättepublik person. Att vad är det för nya avslöjanden man får reda på i den här dokumentären. Och det är liksom inte så mycket. Jag tänker att det är säkert därför för att han har varit, alltså sen han var i tonåren har han liksom valsat i pressen. Och sen när han var som absolut galnast, vilket är där i början av 10-talet, då när han höll på med någon sån I got tiger blood and the donor's DNA och någon sån I'm not bipolar, I'm bi-winning och vet, var så helt galen. Kommer ni ihåg den här?
Ja.
Det är drygt 10 år sedan. Så då var han ju, dels att han höll på, det var ju just när liksom sociala medier hade kommit, så han höll ju på, plus att han var ju också en massa olika tv-intervjuer och sådär. Så att det är väldigt dokumenterat allting på något sätt. Men det som är då liksom det här stora avslöjande här är att att då på slutet av den här senaste knarkarperioden så då låg han faktiskt med män. Man säger, jaha. Alltså det största axelryckningen. Det är så knappt att man orkar rycka på axlarna.
Är det sant? Liksom. Det här rör alltså till den biten av den här dokumentären.
Det är det där just problems-delen då. Och som du inte har hunnit till.
Ja.
Han beskriver det som att han hade en meny och så vände han på menyn och tittade vad det var på andra sidan. Man är såhär, jaha, alltså det är väl liksom noll jämfört med alla andra saker du har gjort.
Verkligen.
Alltså det är ju liksom inget att han och regissören verkar tydligen tycka att det är någon, men det är verkligen liksom,
han lurar alltså en pilot att få styra ett passagerarplan.
Nej, han är helt 400, hög på
ja, alltså
det är liksom
helt
så
en danger 400 personers liv, men att han har lägga med en kar ska liksom vara lite punchen.
Men det är just det där som man börjar tänka att vem är det riktat till? Alltså, vad jag tycker är intressant med Charlie Sheen, för att jag menar, om man jämför med Mikael Persbrandt då, som kom ut, så på något sätt
den
så
intresserad,
ja, men också att han intresserar mig för att alltså, han har en magnetism, jag tycker om honom som skådespelare. Charlie Sheen för mig, alltså just hans storhetstid var liksom 80-90-talet, ja. Och sen har det liksom varit, alltså just, alltså jag förstår inte vem är den här gjord för att jag kommer ihåg honom då när det var liksom wow, Charlie Sheen, det är just liksom, det är liksom Platoon 86, no, liksom, det är liksom 1990, ja. Så jag menar, sen hade han jättelång just den här 2.5, men inte var det, så jag menar, är det då det här för 10 år sedan när han var på sociala medier liksom bananas, är det det som nu folk kommer ihåg och är sådär, det är han den där vad är han känd för?
No, alltså, det är ju det han är känd för, alltså det var ju så, jag har lite så här missat den grejen, alltså att han var ju inom, ja, nu håller jag bara på att säga inom citat, men han var ju liksom jättepopulär för att han var så galen. Alltså han hade ju en sinnessjuk turné som var ungefär som någon ståuppturné, fast det var det att han åkte omkring i olika städer och bara liksom snacka galna liksom grejer som, alltså han var ju bara i någon slags crackpsykos i åratal.
Ja, en freakshow kanske.
Och det var liksom en alltså, total freakshow. Så att han hade ju liksom, vad man ska säga, fans.
Ja. Men då menar jag, då är kanske den här just han har legat med, men det är för den här klicken.
Kanske.
Alltså den är inte för dig.
Ja.
För dig är det den minsta, men för det andra, för dem är kanske det här kokain och allt mer köra, men det här att han har sex med män är liksom, wow! Alltså, och kanske, men de tänker kanske att det landar rätt. Alltså jag tror att de har tänkt igenom det här, och jag menar just att vem är liksom målgruppen för den här dokumentären? Mm. Och det tror jag är de som har följt med på den här turnén.
Ja, jag kan säga att målgruppen är ju nu också då jag.
Ja.
För att så här, sammanfattningsvis, så om ni nu inte har märkt det, så jag tyckte att det var jätteunderhållande. Dokumentären.
Ja, stor behållning.
Och det fanns ju absolut, alltså, man kan ha mycket åsikter, och framförallt alltså, det finns ganska mycket delar som är så att just det där som, att det finns en korvbollsmatch mellan Charlie Sheen och hans farsa Martin Sheen och Michael Jordan som är bara, tar jättestor plats, som är liksom, man förstår inte varför liksom, vad hade det. Och sen är det ju då så att stackars Martin Sheen har backat och älskat Charlie Sheen i hela hans liv och försökt hjälpa honom så mycket och kört honom till rehab och så vidare. Och han har ju då tackat nej till att vara med i den här dokumentären, och det har också Emilio Estevez gjort, och de verkar ha, alltså,
hur gammal är Martin Sheen nu?
Han är nog över 80. Mm. Och man tycker ju så otroligt synd om den, för tänk så jobbigt att ha en son som beter sig så här i alltså decennier efter decennier som du älskar. Så att man skulle vilja ha deras perspektiv på det. Men no, ja, jag tyckte ändå att det var liksom så här smaskigt tidsfördriv.
Ja.
Och jag gillar ju då jättemycket den här sortens grejer. Och nu verkar det ju som att ni inte gillar. För jag hade tänkt egentligen på slutet fråga, att vad är det som gör att man gillar det här? Jag har ingen jättebra analys annat än att det är guilty pleasure liksom på mig själv.
Jag tror att det kan vara, alltså just det där, den kritiken att Charlie Sheen inte är tillräckligt ångerfull förstår jag inte alls. För det är inte alls vad beställningen är på de här produktionerna. Det ska vara så onödigt att han skulle, och kanske lite sträcka under där, att nu får han sitta i tv och be om ursäkt och få förlåtelse. Det är inte vad man ska ge honom. Kanske mer det att han berättar, här är allt dumt jag har gjort, och ändå måste ha ett face där han måste stå för det.
Mm.
I och för sig skrattar han sig lite genom hela dokumentären. Alltså,
men vad kan man göra annat än skratta? Nej, det är helt absurda saker.
Men jag tror ju att han är liksom,
hans liv,
att det är underhållande populärt just därför, för att det på något sätt ändå är ärligt. Alltså att han liksom vinklar, men det är hans egen ärlighet. Det är ju samma sak som jag tänker att Trump är så populär, för han upplevs ändå som att han liksom säger vad han tycker. Och där är skillnaden, vi har levt tider var folk är, och nu med allt det här när folk gör sina egna sociala medier, folk är så medvetna om vad det är de projicerar. Mm. Att jag tror att någon, det är ingen skillnad vad fan du säger. Mm. Om du ändå upplevs att du på något sätt bara säger det, så får du redan en liten poäng. Och det tror jag liksom börjar vara över hela fältet, det är inte bara en viss del av det. Så jag tror att det, att titta på någon som på något sätt, man vet inte vad du nästa sak kommer, vad han kommer att säga, men det kommer inte att vara preprogrammerat.
Mm.
Han säger sanningen, och det känns viktigt för mig. Alltså, ja, det där tricket funkar helt enkelt. Elmer, ska vi,
Nu är det slut på skratt och
Men alltså, jag måste faktiskt börja med något på riktigt ganska sorgligt. Jag skulle börja med att hedra minne av den underbara skådespelaren Tomi Alatalo. Jag vet inte om ni har fått med er den nyheten. Alltså Tomi Alatalo, chockbudet kom nu i måndags att han har gått bort plötsligt. Han blev 44 år gammal. Han är kanske mest känd för den breda publiken för sin Jussin nominerade roll i Juho Kuosmanens hytti nummer 9. Mm. Och det här han... jag hade nöje att jobba med honom en gång i Urien Kirous för 2 år sedan. Och han är liksom... På något sätt så måste jag säga att han får kroppsliga på något sätt allt det fina med att vara både finsk och skådespelare. För att han utstrålar sådär ödmjukhet, snällhet, värme och bara sådär ärlig och blotta både på scen och framför kameran. Någonstans som jag tror att alla tyckte om. Ja. Liksom. Och det är liksom en stor förlust för både finska filmfältet och teaterfältet. Men främst klart för hans nära och kära och mitt varmaste deltagande i sorgen. Ja. Men det här, jag måste säga, det här kom igår, det här dödsbudet, alltså, vi var inte nära, så jag kände, men vi har ju gått bredvid varandra, alltså finska, liksom skådespelare är också så lite, han var min ålder, frilansare som skådespelare, jag hade jobbat honom, och liksom hela tiden hört, så det är på något sätt, det är ett sådant bud som när det händer så, men säkert har ni också fått sånt, att det är på något sätt som att verkligheten lite rasar sönder, alltså det är sådär att man känner såhär, det här är fel, alltså det är sådär som att man ser det, och man är såhär, men det här kan inte vara liksom riktigt sant nu, liksom.
Jo, nej. Och också det där, vad håller vi på med i det stora hela?
Ja, att en liksom, ens verklighetsuppfattning börjar gunga.
Jo.
Och det gjorde egentligen att det gunga mer, för att jag har liksom lite varit i gungning, liksom måste jag säga, senaste veckan, liksom. Och, alltså det är ju massor, det är ju liksom bara saker som händer nu, som, alltså, alla vet de där stora sakerna, och det är Gaza, det är Ukraina, och sen så här, och det är också i just den här Charlie Kirks begravning. Jag vet inte om ni har liksom lyssnat på New York Times Dailies. Liksom.
Nej, jag har undvikit det där.
Ja, begravningen har inte jag.
Okej, okay. No, men det slutar i någon slags liksom att det ska bli ett heligt krig mot vänstern. Typ, det är liksom kontentan.
Ja. Ja,
alltså verkligen
noll förvånad.
Ja.
Det har jag förstått. Ja.
Och det är på något sätt liksom... Det är liksom... Det som jag kanske vill säga är att jag tänker att det känns som att saker går fel och det är inte heller liksom på en så här höger... vänsterskala, utan det är på något sätt att varje stund vi skulle kunna stanna upp så istället accelererar vi liksom ytterligare.
Och det var också när,
ja, Charlie Kirks mord, alltså vi skulle kunna stanna upp och säga att nu fan, alltså, vi fördömer det här mordet totalt, men det är ändå inte nu att vi ska göra det här till ett liksom krig, och nu blir det blir liksom ännu mera krig.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och så jag vet inte, alltså,
jag kan säga att det flyger också liksom militärplan.
Ja,
alltså,
ja.
På veckoslutet så var jag på soffan liksom, i min lägenhet. Jag bor väldigt högt upp, så då, det kändes som att det var liksom 50 meter från huset. Mm. Så var det ett militärplan som flyger. Alltså, jag tycker att det känns som att det är mer soldater på gatan. Ja. Jag vet inte, det är sån fruktansvärt äcklig stämning. På något sätt. Plus att sen har vi hela situationen kring Peukkutorget som är en helt annan historia.
Ja,
men det känns som att misären är liksom närmare. Det går inte att vara sådär, lalala, här går jag i mitt fina medelklassliv, jag har ett jobb, liksom, jag skiter i allt. Utan det kommer när skinna.
Nej, och det är det jag tänkte, och därför har det just känts att min liksom på något sätt, mitt hopp har kommit från det att jag ändå utövar ett yrke som jag på något sätt känner att idén med kultur och konst är just liksom att hitta samhörighet. Alltså att inte så att säga kriga.
Mm.
Och det är därför på något sätt som också det nu när nyheten kom för kanske 3 veckor sedan att de ska liksom egentligen ta livet av finsk film.
Ja.
Så det slog mig liksom så hårt. Och alltså om vi tar det snabbt bara så att jag tror att de flesta är med. Men alltså det gjordes då ett beslut att skära i finsk film 7,8 miljoner. Och nu hade just igår, tror jag, nu talar vi alltså tisdag. Så igår på måndag kom beslutet då att det hann bli lite så här hoppingivande. Att de kanske ska ta ner det. Och nu har det landat på 5,5 miljoner euro. Vilket i princip alltså 7,8 ska ha varit 30% av Finlands filmstiftelses budget. Och nu ligger vi då på 28%.
Och det är alltså budgeten för att ge produktionsstöd.
Ja.
Och hur filmfinansieringen funkar är ju så att man måste först ha stöd från Filminstitutet för att alla andra finansiärer ska liksom bygga på. Det är alltså det är grunden på huset som ska bygga.
Ja. Och jag har förstått att alltså, hur många, är det hälften av produktions husen i Finland kommer läggas ner inom slutet av...
De uppskattar det, och biograferna är ju också jättestor, alltså de uppskattar väl att kommer klara sig.
Det kommer att göra hälften mindre finsk film, och många produktionsbolag just som ser går i konkan, och sen just det att de här biograferna som är ute, som egentligen lever på finsk film, ja, så kommer att gå under. Och det mest galna med det här beslutet är ju att det är alltså bevisat, och nu har det verkligen varit, så de måste ju också vara medvetna om det här. Ja. Det här är inte att spara. Alltså finsk film kommer tillbaks med de här pengarna. Alltså det är det som gör det här så sjukt. Ja. Alltså om det skulle handla om att spara.
Och ja. Vi har till och med haft det här som ämne i sällskapet, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Var det i början av året? Att Finland är också bäst i klassen i Norden på att ha inhemska filmer i toppen på bio. Mm-hmm. 30% av biobesöken är till inhemska filmer. I Sverige är det krismöte efter krismöte för att det har sjunkit under 20%.
Ja.
Så att Finland är också bäst på det här. Så det betyder också att det finska folket vill verkligen se finsk film på bio.
Unikt mycket.
I denna stund.
Och det där är liksom, för att jag har tänkt sådär, det där med jag menar att jag har blivit helt förvirrad. För jag har försökt förstå det här beslutet, och ekonomiskt går det inte att förstå, men om det, och ideologiskt går det liksom inte heller riktigt att förstå, för att finsk film har en bred publik, alltså finsk film är inte någon slags vänster liksom elitism. Det kan man inte säga, alltså finsk film är just jättepopulär.
Det mest sedda finska filmen förra året, Stonskärs Maja, var också den mest sedda filmen. Punkt.
Yep.
Fast det är liksom Hollywood som är konkurrenten.
June kom förra året.
Nej, men det är helt sjukt.
Ja. Nej, och det är just det här jag menar som du var inne på, att det flyger liksom drönare och lite migs här omkring. Och alltså i det läget liksom slå ner den kultur som faktiskt binder oss, skulle jag säga, mest i Finland. Därför att teater, alltså Finland går också jättemycket på teater. Men teater är just det är ju bara för liksom, det är ju mer liksom stads- eller platsspecifikt. Så du säger den teater som finns i din stad.
Ja.
Men filmen ses ju verkligen över hela filmen. Så det är ju faktiskt något. Det är en gemensam kultur som dessutom är jättepopulär.
Och den som är mest tillgänglig på något sätt. Okej, förstås, kanske dramaserier. Alltså i början av året, till exempel Queen of Fucking Everything, som alla så. Folk går ju till sin arbetsplats och så samlas man i kaffebordet. Vad är det man diskuterar? Det är ju det man diskuterar.
Ja.
Så det är ju verkligen den kulturen som förenar oss. Och det är ju inte så här, har du läst liksom den nyaste romanen av Sofie Oksanen? För det kanske inte alla gjort. Men jo, du har nog sett Queen of Fucking Everything eller Stormskärs Maja. Så det är ju också den lätt inom citatkulturen vi har, och därigenom mest sammanbindande.
Och sen måste jag bara säga det, jag tycker bara att det var så intressant, alltså Petja Peltomaa, som då är finsk, alltså manusförfattare inom film och tv och regissör, så satt ut den här, alltså jag tycker bara att det är galet att tänka på det här, att om det nu stryks 5,5 miljoner så då finns det 16 miljoner euro kvar som finsk då filmstiftelse ger ut. Alltså i Estland är det 19 miljoner, i Sverige är det 50 miljoner, i Danmark är det 69,5 och i Norge är det 73.
Ja. Oh my god.
Alltså så att vi är också de enda som gör det här beslutet. Alltså ingen annan tror att i de här tiderna ska man göra det här valet.
Nej.
Ingen annan. Och jag blir så att men det som gör mig liksom, jag blir så, det är också pinsamt. Det som har skrivits nu i Variety, Screen Daily om det här. Alltså det här är också jäkligt pinsamt. Och det är därför jag menar den där summan är futtig.
De sparar ingenting. Tänk vad det är i hela statsbudgeten det där. Det är liksom en kopp kaffe.
Ja.
Nej, men det är därför jag tänker liksom att, alltså där måste jag säga att där kände jag första gången, jag vet inte i mitt liv, men alltså på väldigt länge så kände jag en sån här liksom, alltså på riktigt en känsla av någon slags hopplöshet, för det känns så där att det här vet de. Så att okej, då tänkte jag också att jag kommer hit så, de så argumenterar man för varför filmen är viktig, men man förstår ju nu att de som vet det, vet det.
Ja.
Och de som inte vet det, vill inte veta det. Jag förstår inte om det ens handlar om likgiltighet, för att det handlar inte heller, om det skulle vara så jag skulle förstå så här, att det handlar om att spara och nu är vi i pisse. Men det här är inte heller att spara.
Nej.
Och jag menar, situationen på fältet är helt katastrofal, och nu talar vi före de här nedskärningarna. No, du vet ju också, Joel. Men det här, jag vet
också
inte vad jag ska
liksom,
säga.
Alltså, i filmbranschen, ja. Är ju filmbranschen alltså, det är ju så otroligt många firman som har gått i konkurs redan innan det här.
Ja.
Och det är så svårt för speciellt sådana nyexaminerade producenter. Och, alltså, det finns ju sådana som har jobbat i 20 år för sparken. Det är verkligen, det har varit rätt. Jättekaos.
Gud ser över dem som blir färdig från en skola idag och tänkte att de ska jobba i något slags konstnärligt medium.
Nej, och det är väl det som...
Jag tror inte de tror på att det går heller. Alltså det finns en, som du säger, en hopplöshet ju. Det känner man ju nog av.
Och kanske det är det som är idén, jag vet inte. Är det då idén då att nu klipper man här och sen kan man just börja klippa den här skolningen? För nästa fråga är ju så här, varför utbildar ni så mycket när det inte finns jobb? Nej, men det finns ju inga jobb för att ni får bort alla jobb. Men är det liksom det som är idén? Men jag tror att så just problemet är ju det att om man är då patriot, om man då älskar sitt land, så det här är nog att skjuta sig i foten, speciellt under tider vi liksom skulle verkligen gynnas av att ha liksom ett något sätt enat starkt Finland. Mm. Så alltså jag måste säga, alla beslut som görs går åt andra hållet, och då är jag så här, men jag tappar fattningen. Jag förstår inte liksom, jag kan förstå att det måste sparas och så här. Sen verkar det ju inte riktigt funka vad de håller på med, måste säga, allt som jag läser med ekonomin i Finland. Men det är ju liksom, det här är ju helt alltså sanslöst.
Ja, hur är inte Stormkärlsmaja förenligt med någon slags nationell stolthet eller någonting sånt? Alltså, eller just det att det är inte bara det att inhemsk film är ofta besökt, men den är inte heller statsfientlig.
Nej,
eller...
Nej, och nu gör sig ju filmer som Tuntematon Sotila, som är liksom
verkligen...
Nu kommer
Lappin så att det är ju inte så att alltså, om man verkligen vill ha patriotisk film, nu görs det ju också, det är ju inte så att det inte görs. Men jag började tänka liksom, alltså det var det att jag hade också liksom förberett och så tänkte jag massa sådana goda argument för konst och kultur, men jag började också vara i den här situationen, jag tänker att det kanske inte är tid för det, men vad är det tid för?
Ja,
alltså jag började tänka, hur ska vi kunna, vad är det, alltså jag känner mig, jag måste säga att jag vet inte riktigt
alltså,
vad man ska göra.
Det är nästan som att det är liksom elokapina fast en kulturversion. Alltså nu är det liksom spraya blodfärgad färg på riksdagshusets trappor. Alltså,
men jag vet
det är
inte,
liksom, vad är det, vad fan, alltså det är helt...
Ja, men det är just det att jag menar, för jag tänkte just det, jag inte skulle vilja gå dit, alltså jag skulle inte vilja gå till mera krig. Och jag menar det att det är just det som känns sådär att nu måste vi vara ännu hårdare, men jag tänker just det att därför säger jag själv också, det är min upplevelse att varje gång vi skulle stanna upp så accelererar vi. Ja. Och jag får ju också en liksom impuls att vara så här, satan, för man blir, man ser att allt rasar runt om mig, allt som jag tror på, allt som jag tänker är viktigt, allt far.
Ja.
Men då tänker jag så att jag tror inte att lösningen är att vi blir ännu hårdare mot varandra, för vi är en. Ja. Men jag vet inte vad lösningen är. Alltså, jag känner mig sådär.
Och eftersom det där argument, alltså alla den stora uppsjö av goda argument för konst och kultur och en statligt finansierad sån. De argumenten inte känns som att de tar riktigt. Eller eftersom man inte förstår de här besluten alls. Som du säger, man skulle förstå om det ska vara vettiga inbesparningar i spartider. Det kan man till och med köpa fast man ska vara sur på det. Man ska också till och med kunna förstå ideologiska argument.
Då behöver man argument för att ha motargument, precis som du sa.
Och sen är det väl det att när de en gång har gjort ett beslut, så sen vill de inte backa mera. Men jag tror att det här liksom är helt... Alltså det just det här handlar om... Alltså det är bara för att nu någon och ingen riktigt brydde sig om det. Och med det dör hela finska filmen. Det är galet att tänka att det var därför för att det var ganska sent inne och det var så lite pengar ändå, så därför dog filmen.
Alltså, det har till och med varit utländska produktioner som har gjorts i Finland, till exempel Itamä Fors, och så man sa, wow, vi är en del av den internationella internationella filmbranschen. Och så är det bara så här, nej, ni får inte ens ha er egen lilla lokala bransch.
Det ska ju ännu sägas att det här måste ännu alltså gå igenom i riksdagen. Och det väntas då att det här beslutet ska göra innan novembers slut.
Ja. Men och det föregår ju en väldigt stor lobbning. Alltså det var ju samma sak när Samfinländerna ville ju... De ville ju skära då det här Business Finlands... enkelt uttryckt, en skatterabatt. Mm. Att du får pengar tillbaka. Om du väljer att förlägga en filminspelning i Finland. Men där är det ju så att det är minst dubbelt så mycket som kommer tillbaka till staden. Det är inte något stöd, utan det är ett så kallat produktionsincentiv. Ja. Men det krävdes ju veckor av lobbying från alla liksom stora honchos för att de skulle förstå vad det ens var de ville ta bort. Så nu pågår det ju samma sorts äta middag med idioter från riksdagen, liksom från filmbranschens sida. Men det är ju inte säkert att det kommer att...
Men jag menar, gick det där hela vägen till riksdagen? Eller, för jag är liksom...
Jag kommer ihåg det, men det i alla fall stoppades det. De tog, de skulle ta bort 10 miljoner.
Därför hade man väl hoppas att det här skulle stoppas för att det går dit. För jag är också rädd för att när den här regeringen har så mycket problem, så jag kan nog också säga, tänka mig att de säger att nu ska vi ha liksom sätta raderna i skick och ingen röstar emot det här budgeten. Så när de har lyckats komma överens om något, för de verkar ju inte kunna komma överens om något.
Jag undrar också i en potentiell framtid där det just går för film och kanske teater, eller jag tänker på mina skådespelarkollegor då, men om det går för den här branschen på samma sätt som det gjorde för restauranger under covid, har vi vilja eller möjlighet eller ork eller kunskap att, alltså, vill ett konstfält omskola sig?
No, vad ska
vart har vi fucking väg?
Ja, men vad ska vi göra?
Jag är också med dig. Hur applicerar man de specialkunskaperna på något annat?
Nej, och börja från början nu. Men alltså, jag menar det, har de inte också tagit bort från den där liksom, vad heter det, vuxenutbildningen, pengar och sånt? Vad ska jag utbilda mig? Jag är nu liksom 43 och jag håller på med det här hela mitt liv. Alltså, det är också synd, för att det handlar ju om att man skulle vilja jobba. Jag tycker jag skulle ha något att ge, alltså också för vårt land. Och, alltså, det är ju liksom jättesorgligt, för att det är ju inte som att man bara liksom skulle vilja ha en hög lön och bara sitta
nej, herregud,
man skulle vilja verkligen jobba, man skulle vilja göra grejer som man verkligen tror på. Alltså det enda jag börjar tänka på, och det, nu ska vi kanske inte bli så här, men jag menar, det enda som växer är ju liksom strids, alltså armégrejen, att kanske de ska ha oss som officerare, inte vet jag. Alltså,
du får där göra propagandafilmer för Finland sen.
Kanske man ska in i armén, är det dit vi ska?
Ni ska göra propaganda.
Vi som har dramaturgiskt öga och bra magstöd för rösten, typ.
Ja.
Eller åka kring och rally the troops uppträda.
Dystert.
Ja, det är inget jag kämpat om faktiskt.
Nej, men på något sätt så måste man ju också... Eller kanske inte kämpa, men jag vet inte heller vad man ska göra.
Alltså, gallihumor är det enda sättet att klara av dagens situation.
Lite, det börjar jag tänka på. Bara för att komma dit, så faktiskt nu när du säger att gallihumor, jag börjar också tänka att kanske humorn kommer tillbaka. Det blir också roligt för att liksom, också för att det är billigt. Alltså jag tänker stand-up, du behöver bara en mikrofon och en person. Alltså för att vi kommer inte att ta pengar. Mm. Så jag tror att den där humorn som egentligen kommer att slå dem hårdare, för jag tror att liksom det blir ganska hårt. Satiren kommer att komma igång igen. Mm-hmm. Vilket ju igen är intressant där i USA, för att där ser man ju också att satiren, men där börjar ju liksom, där blir det ju cancel culture nu 2.0 från höger. Jag tänker bara att när cancel culture nummer ett var igång, när det mera var från vänster, att man inte skulle sparka neråt, så det kom ju också hit i våra breddgrader. Så jag tänker ju också att den där cancel culture 2.0, som nu är att man får inte sparka uppåt och inte kritisera makten, kanske också liksom börjar komma hit. Alltså jag tror att det blir en liten sån här, nej men vet ni vad, ni ska inte få kritisera oss.
Jag orkar inte. Om också friheten att säga vad man vill försvinna, då är det här landet riktigt piss.
Alltså jag tror inte att vi, liksom jag menar inte att vi kommer att gå så långt, att vi kommer att gå till någon diktatorisk eller diktatur, men jag tror att det börjar finnas lite sådär att de vid makten tycker att måste vi lyssna på all den här skiten? Alltså, lite
jag säger
så.
Måste vi lyssna på all den här skiten som kommer från dem som är vid makten?
Ja, men det är där, och där tror jag att kanske det var som du sa, att kanske när gallihumorn, det blir säkert det att satiren kommer att hårdna. Och hoppeligen på ett bra sätt. Men ja, kanske vi får det mera här också.
Yes, du har hittat någonting man kan säga lite klamra sig fast man skulle se fram emot det istället också, för att allting är alltså panik.
Det tar jag tacksamt emot. Något att tänka att vi har. Tusen tack för sällskapet, Elmer Bäck.
Tack.
Tack, Andrea Reuter.
Tack.
Och jag heter Joel Forsbacka. Tack för sällskapet. Vi hörs, maj.
Hej då.
Hej.